till framgång?
Ja, det kan vi inte riktigt uttala oss om egentligen. Det som jag tror är att de här insatsen hos Stockholm då, för det är Stockholms jobbtorg, det är kommunens egen arbetsmarknadsenhet som hänvisar till de här programmen. Och de som är inskrivna på de här jobbtorgen är framförallt försörjningsstödsmottagare, men är en unga som varken arbetar eller studerar. Och också utrikesfödda kvinnor över 30 som inte är sysselsatta. Och om de inte går i de här insatsen så blir de ju hänvisade till någonting annat. Så att jag är inte säker på att de flesta som är på de här jobbtorgen måste delta i en insats. Så att det är kanske inte jättestor skillnad i motivation mellan de som är deltagare och de som vi inte ser. Men vi kan inte, i och med att den metod vi använder där vi tar deltagarna och jämför dem med icke-deltagare som vi väljer ut så att de har samma egenskaper, så kan vi inte helt utesluta det.
Mm. Tack så mycket för det, Ulrika Wikman, rapportförfattare som också sitter i Arbetsmarknadspolitiska rådet. Klockan tickar mot 8. Vi får då nyheter med Ekots Katarina Boive. Och sen fortsätter vi 7:15 med andra ämnen.
I USA har mannen som misstänks för mord på en demokratisk politiker gripits. Fortsatta attacker mellan Israel och Iran. Ledarna för 7 av världens största ekonomier möts i Kanada idag. Och polisen köpte in nya hundförarbilar trots att hundförare varnade för att hundarna blev stressade och mådde dåligt i just de bilarna. Det är en del av innehållet i Ekot denna morgon. Ja, i Minnesota så har nu den man som misstänks för mordet på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits.
Good evening. After two-day manhunt, two sleepless nights, law enforcement have apprehended Vance Bolter.
På en presskonferens meddelade polisen i Minnesota att 57-åriga Vance Bolter gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl den demokratiska delstatspolitikern Melissa Hortman och hennes make. Det var i fredags som Hortman och maken sköts i sin villa i förorten Brooklyn Park. En omfattande polisinsats drogs igång och totalt deltog över 100 poliser i jakten. När polisen åkte ut på larmet om skottlossningen så möttes de av en man utklädd till polis som var på väg ut ur Hoffmans hus. Mannen öppnade eld mot polisen och flydde till fots. Bolter misstänks också för att ha skottskadat en annan delstatspolitiker för det demokratiska partiet, John Hoffman och hans fru. De båda vårdas på sjukhus. Gärningsmannen verkar ha drivits av ett hat mot aborter. I en bil som hittades nära brottsplatsen har polisen hittat ett manifest med en lista på 70 namn på demokratiska politiker, abortaktivister eller personer med kopplingar till olika abortkliniker.
Reporter Erik Norberg. Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 4 personer ska ha dödats och över 80 har skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hittills har minst 14 personer i Israel dödats sedan i fredags enligt landets myndigheter. Och enligt Irans hälsomyndigheter har 224 människor dödats hittills i Iran.
Från Iran, bilder på blodiga människor som springer i panik eller ligger avsvimmade på marken. Det finns inga skyddsrum i Iran. Myndigheterna uppmanar människor att söka sig till tunnelbanan eller till moskéer och att inte sprida videoklipp på attackerna, vilket man gör ändå trots att hastigheten på internet begränsats kraftigt av regimen. Iranier är inte vana vid krig och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone håller de krigen borta från oss. När terrorrörelsen IS var som starkast bekämpades den i Syrien och Irak. IS kom inte till Iran och konfrontationerna med Israel sköttes av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han. Vart ska vi ta vägen? Jag ser långa bilköer med folk som flyr från Teheran nu, men min familj har ingenstans att fly. Israel har slagit ut Irans luftförsvar och Benjamin Netanyahu sa igår att Israel kan komma åt vilken iransk ledare som helst.
attack their chief nuclear scientist working. It's like Hitler's nuclear scientists. Would you leave them? Of course not. We attack their top command because we're now over the skies of Tehran.
Vi har dödat kärnfysiker och Irans högsta befäl. Vi befinner oss i luften över Teheran, sa Netanyahu. Enligt amerikanska medier har Donald Trump lagt in sitt veto mot att Israel dödar Irans högste ledare Ayatollah Khamenei. Det vore inte någon bra idé, ska Trump ha sagt. Cecilia Udén, Kairo.
Och Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump. Och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Ytterligare en fråga hänger som ett mörkt moln över G7-ledarnas sammankomst. Frågan om Trump kommer göra verklighet av sitt tullhot. Flera av ledarna väntas ha separata samtal med Trump just om tullnivåer och handel. Förutom USA och Kanada så ingår Japan, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien i G7. Mötets värd är den kanadensiske nyvalde premiärministern Mark Carney som också väntas markera mot Donald Trumps upprepade hot om att göra Kanada till en amerikansk lydstat. Gina Lindberg, Washington.
Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lovat att mer nödhjälp ska släppas in i Gaza. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen inför G7-mötet i Kanada idag. Hon säger att hon manade till att släppa in den nödhjälp som inte nått fram och att Netanyahu lovade att så sker och att så kommer att ske. Von der Leyen säger också att hon kommer att följa upp att löftet hålls. Utdelningen av nödhjälp har fått hård kritik bland annat för att ett stort antal palestinier har skjutits ihjäl i närheten av utdelningsplatser. Sverige så. Hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. De är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. Jan Norberg är kommunpolis i Sigtuna.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Hur märks det då?
Ja, men det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer. Men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt. Utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här. Och tyckte att det var en bra idé. Och det visar ju också på hur lite konsekvenstänk de här, ja, förmodligen ganska unga människorna som får i uppgift att hålla de här handgranaterna då, eller som har fått i uppgift att göra någonting med de här handgranaterna, att de har ju ingen konsekvenstänk.
John Norberg, kommunpolis i Sigtuna, och reporter var Henrika Åkerman. Polisen köpte in 300 nya hundförarbilar för nära en kvarts miljard kronor, trots att hundförare varnade för att hundarna skulle må dåligt i de nya pickupbilarna. Det här visar en granskning från P4 Göteborg.
Man sätter en hund på ett flåk utanför, dålig fjädring bak. Det är så dumt från början till slut så att det finns inte ord på det.
Lars Lust är numera pensionär men hade jobbat i över 30 år som hundförare när han slutade år 2019. P4 Göteborg har tidigare kunnat berätta hur hundar lider i hundpatrullernas nya bilar. Från att tidigare kört med vanliga kombibilar så valde polismyndigheten att köpa in pickupbilar av modellen Volkswagen Amarok.
Och polismyndigheten kände till problemen redan innan man beslutade att köpa in nya hundförarbilar. När 7 fordon testkördes i verksamheten under 4 veckor innan man beslutade att köpa in bilarna kom en lång rad klagomål in. Flera av dem handlade om den höga ljudnivån som stressade hunden och gjorde att hundförarna hade svårt att höra polisradion. Men polismyndigheten valde ändå att köpa in bilen och i beslutet att fullfölja köpet med hundbilarna står det: inga synpunkter har inkommit som visar på att fordonet inte är lämpligt för polishundverksamheten.
Även Lars Lust larmade om problemen med Amarokken. Bara ett par veckor innan affären klubbades skrev han till en av de ansvariga om bristerna.
Upplever du liksom att de blundar för det som har kommit in och bara går vidare?
Ja, absolut. De har bestämt. Alltså, det är en prestigesåk.
Polischefen Claes Friberg var ansvarig när upphandlingen startade 2018. Han bytte jobb innan det slutliga beslutet om att köpa in bilarna fattades. Och idag vill han inte bli intervjuad i ämnet men säger att det var en gedigen process bakom framtagandet av hundförarbilen. Polismyndigheten har avböjt ytterligare intervjuer.
Reportrar Olof Torell och Sylvia Dahlén, P4 Göteborg. Föräldrars inflytande över skolan måste minska och det kommer sannolikt att ske genom en ändring av skollagen, det säger skolminister Lotta Edholm. En granskning som P4:s storstadskanaler har gjort visar att skolor portar föräldrar som hotat personal eller försvårat undervisningen genom tidsbegränsade tillträdesförbud. Exakt hur föräldrars inflytande i skolan ska minska, det kan inte Lotta Edholm säga än. Det försämrade säkerhetsläget har ökat ansvaret för villaägare som har ett skyddsrum på tomten. När Erik Asaba i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan så fick han ett skyddsrum i garaget på köpet där grannarna ska in om det blir krig.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så jättemycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas på gräsklippare, cyklar, ved och allt annat som familjen har där inne. Och så ska skyddsrummet ställas i ordning.
Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter, hinkar, yxa, sådana typer av saker.
Att det finns skyddsrum i villagarage beror på att staten satsade stort på skyddsrumsbyggandet i villaområden i slutet av 70- och början av 80-talet. Och då kunde privatpersoner få ersättning, ibland flera 100 000 kronor, om de byggde ett skyddsrum på tomten. Det finns över 9000 skyddsrum av den typ där villagarage ingår, enligt Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de flesta av villägarna vet vilket ansvar som kommer med skyddsrummet, men inte alla, säger han.
Det kan ju vara så att de har köpt fastigheten och inte riktigt varit på det klara med att det är ett skyddsrum och vad som gäller.
I Erika Sabas skyddsrum finns plats för 60 personer. Och han har funderat mycket på hur det blir om kriget kommer och garaget blir fullt.
Det känns ju lite olustigt om man råkar ha en granne som är 61:a person på plats. Vi hoppas att vi inte behöver tänka den tanken.
Villägaren Erika Saba och reporter var Ida Svansbo. Och mer om det här det kan du höra i podden Dagens Eko i vår app Sveriges Radio Play. Storbritannien har för första gången utsett en kvinna till chef för underrättelsetjänsten MI6. Blaise Metrivelli tar över posten i höst, meddelar premiärminister Keir Starmer. Metrivelli har haft ledande roller inom både MI6 och MI5. Utnämningen sker i ett läge där Storbritannien enligt Starmer står inför säkerhetshot av aldrig tidigare skådad omfattning, som han beskriver det. Och så vädret. Idag passerar regn bort österut över Götaland och Svealand. Det följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar moln och regn, men både i de sydligaste och nordligaste delarna av Norrland tidvis en del sol. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, men lägre i samband med regn och i fjällen. Pia Fridén, nu går Peter Morgon vidare.
Det stämmer, Katarina. Och vi ska prata om Europas roll i det som sker mellan Iran och Israel nu. För just nu så samlas världens mäktigaste ledare till G7-möte i Kanada. Ett möte som väntas präglas av striderna mellan Israel och Iran. Och samtidigt så har tre av G7-länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, sagt att man vill förhandla direkt med Iran om kärnkraftprogrammet för att möjligen kunna deeskalera situationen. Och under morgonen har vi talat om vilken roll USA kan spela i utvecklingen av konflikten, men skulle även Europa kunna spela en roll? Med oss nu Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. God morgon, Andreas.
God morgon.
Ja, hur har de europeiska ledarna reagerat på utvecklingen i Mellanöstern?
Ja, framförallt så har de uttryckt en väldigt stor oro. De har varnat för en eskalerande konflikt, en större konflikt i Mellanöstern. De har också varnat för läckage av radioaktivt bränsle i och med de israeliska attackerna mot Irans kärnprogram. Och det kommer ju många uppmaningar från europeiska ledare, som många andra ledare, att de här parterna måste gå från attacker till diplomati och visa återhållsamhet och trappa ner. Och det har ju varit väldigt många samtal också, dels med den europeiska ledare, men också med Donald Trump och ledare för Israel, men också med iranska politiker.
Och Storbritannien stärker sin militära närvaro i regionen. Varför gör de det?
Det kom besked om detta från Storbritannien i helgen, att de skickar stridsflyg och andra tillgångar, som de sa, till regionen. Och det här beskedet kom efter att iransk media rapporterat att Iran skulle kunna attackera brittiska, men också franska och amerikanska fartyg och militärbaser i regionen om de skulle försvara Israel. Och från den brittiska premiärminister Keir Starmer har vi hört att han har kallat den här åtgärden för beredskapsstöd, att allt de gör syftar till att trappa ner konflikten, men det skulle vara då i beredskap, så att säga.
Och Tysklands utrikesminister har sagt sig vara redo att tillsammans med Frankrike och Storbritannien förhandla med Iran om kärnkraftprogram. Vad handlar det där om?
Alltså, dels var ju de här tre länderna drivande i att skapa kärnenergiavtalet med Iran från första början. Och sen försöker då de här tre länderna, de har erbjudit sig att medla eller förhandla med Iran. Och den tyska förbundskanslern Friedrich Merz sa också att han hoppades att man under G7-mötet nu skulle kunna enas om fyra principer med de andra ledarna, med Donald Trump till exempel. Och de här fyra principerna skulle vara att Iran inte ska få utveckla kärnvapen, att Israel har rätt att försvara sig, konflikten ska inte eskalera och man måste få till diplomatiska samtal. Och när det gäller G7-möten så slutar ju de ofta med en gemensam kommuniké, men det är inte tanken från det här mötet, eftersom inte det finns någon enighet bland G7-länderna. Men Merz hoppas ändå alltså att man ska få uppbackning för de här fyra principerna i alla fall, att de potentiellt skulle kunna enas om det. Sen ska jag säga att det är inte bara de här tre länderna som har erbjudit sig att medla, utan det är ju många andra som har gjort också. EU, Turkiet, även Cypern har erbjudit sig att medla. Och där tyckte jag det var intressant att se att Cyperns president ska ha sagt under helgen att han har förmedlat budskap från Iran till Israel, efter att Cyperns utrikesminister har pratat med Irans utrikesminister.
Mm. När det gäller kärnkraftsprogram då, så har ju Frankrikes utrikesminister sagt att det är ett hot mot europeisk säkerhet. På vilket sätt då?
Ja, det är ju inte bara Frankrike som säger det, utan det säger ju även EU och många andra länder. Det är ju ytterst svårt som tycker att det är en bra idé att Iran tillåts skaffa fram kärnvapen. Det är ett hot mot Israel såklart, men inte bara mot Israel. Och vi hörde till exempel från EU-kommissionens ordförande von der Leyen. Hon påpekade i samband med G7-mötet att det är ju samma iranska drönare och iranska missiler som nu attackerar Israel som Ryssland har använt för att attackera Ukraina. Så att det finns ju kopplingar även mellan de här konflikterna.
Men har EU någon möjlighet att påverka utvecklingen här mer än att mana till lugn?
Det är ganska små möjligheter egentligen. Det är klart att när det gäller Iran så finns det ju rätt stor samsyn där man vill se en diplomatisk lösning, ett kärnenergiavtal, man vill se nedtrappning och så vidare. Men just när det gäller Israel så är ju EU notoriskt splittrat. Det är ett extrainsatt videomöte imorgon bland EUs utrikesministrar för att de ska försöka samordna sig. Men EU har varit splittrat när det gäller Israel, och den senaste tiden har ju det mesta fokus legat på Gaza, där det ganska många EU-länder nu som har manat till tuffare åtgärder mot Israel, bland annat Sverige, i form av sanktioner eller att man skulle se över avtalet, associeringsavtalet, alltså ett handels- och investeringsavtal som EU har med Israel, samtidigt som vi har andra länder, EU-länder som är mer Israelvänliga, som stöttar Israel, jag tänker på Ungern eller Tjeckien till exempel. Och med den här splittringen när det gäller just relationen till Israel, ja, men då är det ju svårt för EU att göra sin röst hörd om man inte har en enad röst.
Och om den här väpnade konflikten mellan Iran och Israel fördjupas eller ökar ännu mer, vilka konsekvenser kan det då få för Europa?
Det kan få stora konsekvenser såklart. Vi har ju redan ett krig i EUs absoluta närhet i Ukraina. Det här är ytterligare en väpnad konflikt i EUs närhet trots allt, som kan skapa en stor osäkerhet. Och det skulle ju potentiellt kunna leda till större migrationstryck. Det såg vi ju 2015, kriget i Syrien framförallt, som ledde till ett stort migrationstryck mot Europa. Och det skapade väldigt stora spänningar mellan medlemsländerna. Ingen annan enskild fråga har splittrat EU lika djupt som migrationsfrågan. Och migrationstrycket har minskat något de senaste åren, men skulle det kunna öka igen på grund av nya konflikter, ja, men då skulle vi ju få se sannolikt nya spänningar mellan medlemsländerna i ett läge där de flesta anser att EU måste hålla samman.
Mm. Tack så mycket, Andreas Liljeheden, korrespondent i Bryssel. Och vi har med oss nu vår mellanösterkorrespondent Cecilia Udén igen. Du var ju med oss lite tidigare i morse. Ja, nu så kommer nyheter om att det är ytterligare två dödsfall i Israel. Så minst 5 personer uppges ha dödats där i iranska attacker i natt. Vilka israeliska mål är det som Iran attackerar, Cecilia?
Ja, det är svårt att säga om de mål man attackerar också är de mål som Iran träffar. Trots att majoriteten av Irans missiler stoppas av Israels 3 lager av avancerade luftförsvar, så påstår Iran att man framgångsrikt har träffat israeliska militära mål, ett militärt forskningscenter, Weizmann, försvarshögkvarter, oljeraffinaderier, ibland Haifa. Men det råder en del oklarheter om vad som verkligen har träffats. Det finns en militärcensur i Israel som gör att medierna inte kan rapportera om alla skador. Det vi vet däremot är att civila bostadsområden har träffats i Tamra i norra Israel, i Haifa och Bat Yam, och det är där vi har sett dessa civila dödsfall och rasmassor där människor förmodas fortfarande ligga under massorna.
Historiskt sett så har ju den iranska regimen kunnat hålla sina krig på distans med hjälp av proxyarméer, men nu attackeras ju de på hemmaplan. Vad säger iranier om det?
Ja, de är chockade och skräckslagna. Det finns knappt några skyddsrum. Myndigheter uppmanar folk att gå ner i tunnelbanan eller gömma sig i moskéer. Iranier är inte vana vid krig. Det har i stort sett inte varit krig på iransk mark sedan Iran-Irak-kriget på 80-talet. Och som du sa, Iran har kunnat hålla krigen på distans, och det säger även de som avskyr regimen i Iran, att åtminstone har de hållits borta från oss. Konfrontationer med Israel har tidigare skötts av Hezbollah i Libanon. Nu är Hezbollah så försvagat. Iran har inte alla dessa proxyarméer. Nu är kriget här, som en ung man sa, som jag har haft kontakt med. Och vi har aldrig varit så rädda. Vart ska vi ta vägen?
Och kritik mot regimen, hörs den mer öppet nu eller?
Den hörs, och man trotsar regimen som uppmanar folk att inte lägga upp bilder på missilattacker och skräcken och blodiga människor på sociala medier. Det gör man ändå, trots att regimen har försvårat för internet. Hastigheten är enormt långsam just nu i Iran. Men samtidigt måste man säga att eftersom landet är under attack så är det många som ser Israel som det stora hotet, den stora fin. Även de som vill se att regimen störtas. Nu är Iran attackerat, och då uppstår en nationalism även bland regimkritiker.
Israel motiverar ju anfallet med att man vill hindra Iran från att utveckla kärnvapen. Kommer de att vara framgångsrika med det?
Ja, sannolikt inte utan amerikansk hjälp, eftersom många av Irans anläggningar ligger så djupt ner i marken att det skulle krävas så kallade bunker buster bomber för att komma åt dem i kärnenergianläggningen i Fordo till exempel. I Natanz har Israel orsakat betydande skador, men vissa experter menar att skadorna är ytliga, och det är USA som har dessa bunker buster bomber som skulle krävas för att komma så djupt ner. Israel kan hindra och fördröja genom de här attackerna, men sannolikt inte undanröja hotet. Också eftersom expertisen finns kvar i Iran, och många experter menar att Israels attack nu kommer att göra Iran ännu mer angeläget om att snabbt utveckla kärnvapen.
Men nu verkar ju president Trump hellre vilja se en överenskommelse mellan Israel och Iran. Han säger att det finns goda möjligheter till det istället för att själv ge sig in i den här konflikten. Eller vad vill USA egentligen i den här situationen?
Ja, Donald Trump vill inte att USA ska vara inblandat i något krig i Mellanöstern. Och han uttryckte, som du sa, en förhoppning nu i natt om en diplomatisk lösning. Underförstått att Iran nu skulle vara så försvagat av Israels attacker att man vore berett att återvända till förhandlingsbordet. Men Donald Trump har också haft motstridiga besked sen i fredags när det här började. Först att USA inte var inblandat, sen att man visste om Israels attack. Sen verkade han beredd att ta åt sig äran av attacken när den visade sig vara lyckad. Men framförallt vill USA inte dras in i något krig. Israel däremot vill sannolikt ha hjälp från USA för att komma åt dessa långt ner i marken liggande anläggningar.
Men hur försvagade är Iran då efter helgen?
Ja, inte bara efter helgen. Iran har försvagats under en längre tid med regimens fall i Syrien, med försvagningen av de olika proxyarméerna, särskilt Hezbollah i Libanon, som tidigare har kunnat vara avskräckande för Israel. Man visste att om man går till attack mot Iran, då kommer Hezbollah att svara med raketer mot Israel. Det kan inte Hezbollah göra nu. Men samtidigt som Iran är försvagat så vill man inte se ut som om man kapitulerar, och därför behövs någon form av diplomatisk öppning gentemot Iran som kan rädda ansiktet på regimen. Möjligen att USA skulle frångå det senaste kravet att Iran helt ska upphöra med urananrikning och istället komma överens om någon rimlig nivå på urananrikning i Iran.
Men vad tror du krävs för att få Iran till förhandlingsbordet?
Ja, just någon sorts öppning för att rädda ansiktet på regimen. Nu säger den iranska regimen att vi kommer inte att sätta oss vid något förhandlingsbord så länge vi är attackerade av Israel.
Och när kommer Israel, när skulle de kunna avsluta kriget som de väl ändå, får man säga, startade?
Ja, det är den stora frågan. Öppningen på det här kriget var spektakulär. Iran togs med överraskning. Irans ledning var inte förberedd på en israelisk attack trots att hotet har funnits i decennier. Men man anses ha trott att Israel inte skulle attackera medan de här förhandlingarna mellan USA och Iran pågick i Oman. Så att ledarna sov hemma i sina sängar, inte i några underjordiska bunkrar. Israel kunde pricka av revolutionsgardets ledare, underrättelsetjänsten, militära ledare, atomfysiker, en efter en som har dödats. Men att avsluta det här kriget blir svårare. När kan Israel säga att man har vunnit om man nu inte har lyckats med målet att helt oskadliggöra Irans möjlighet att utveckla kärnvapen?
Och samtidigt då som konflikten med Iran pågår så fortsätter ju kriget i Gaza där den humanitära situationen är mycket svår. Vad händer i Gaza nu när världen tittar åt ett annat håll?
Ja, i Gaza fortsätter kriget och människor som söker nödhjälp i den här märkliga nya humanitära organisationen GHF fortsätter att bli ihjälskjutna när de i tusental flockas för att vänta på en matkartong.
Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Tack så mycket för att du var med oss. Nu är klockan strax 8:30. Då får vi en nyhetssammanfattning från Ekot med Katarina Bojve, följt av Ekonomi Eko och nyheter från Vetenskapsradion.
I Minnesota i USA bekräftar polisen nu att man gripit en man som misstänkt för mord på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man. Det rapporterar flera amerikanska medier. Mannen ska ha varit beväpnad när han greps i ett skogsområde efter en omfattande polisjakt. Han är också misstänkt för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 5 personer ska ha dödats, rapporterar flera nyhetsbyråer. Omkring 100 personer ska ha skadats. Hittills har minst 15 personer i Israel dödats. I Iran uppges minst 224 personer ha dödats sedan attackerna inleddes i fredags, rapporterar Reuters. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lovat att mer nödhjälp ska släppas in i Gaza. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i samband med att 7 av världens ledande ekonomier samlas till G7-mötet i Kanada idag. Von der Leyen säger att hon kommer att följa upp att löftet hålls. Föräldrars inflytande över skolan måste minska och det kommer sannolikt att ske genom en ändring av skollagen, det säger skolminister Lotta Edholm till P4s storstadskanaler. Exakt hur föräldrars inflytande i skolan ska minska, det kan inte Lotta Edholm säga än. Och tusentals villaägare i Sverige har skyddsrum i sina garage, men alla vet inte vilket ansvar som följer med det. Det säger Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på MSB, till Ekot. Rummen måste ställas i ordning på 48 timmar om regeringen beslutar om höjd beredskap. Då står Filip Ramqvist redo att ge oss ekonominyheter.
Och först ut i Ekonomiekot, statliga gruvbolaget LKAB som måste lägga stora summor på nya järnsvampsanläggningar. Annars riskerar bolaget att förlora nästan alla europeiska kunder. Det här säger LKABs avgående vd Jan Moström.
70% av vår volym går ju till masugnar i Europa. Och de flesta säger att det kommer inte att finnas masugnar i Europa 2035 och något eller några år plus minus det. Det är 70% av våra kunder.
Ja, om 10 år träder nya EU-regler i kraft som gör att det blir dyrt att släppa ut koldioxid. Och det gör att stålverk runt om i hela Europa just nu håller på att byta ut sina masugnar mot elektriska ljusbågsugnar. Och i dem funkar inte den råvara som LKAB levererar idag. Där behövs stålskrot eller så kallad järnsvamp. Och den vill LKAB kunna leverera i framtiden. Men krig och handelskrig har minskat världens fokus på klimatet och dessutom ökar konkurrensen om elen. Och LKABs beslut att börja bygga fabriken dröjer. Men det betyder inte att den inte blir av, säger vd Jan Moström.
Det är mer en fråga om timing, tror jag, eller jag är helt övertygad än om det kommer att bli. För bästa förutsättningar finns i Norden.
Men tror du att ert klimatfokus påverkas av omvärlden?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot så påverkas ju takten. Den största påverkan den här osäkerheten har utifrån krig och handelskrig, det är ju att investeringar kommer man ju att vara väldigt försiktig med.
Ungefär 30 miljarder beräknas första järnsvampsanläggningen kosta. Kritiker menar att LKAB borde strunta i satsningen eftersom den kräver så stora mängder el. Men Jan Moström säger att då riskerar LKAB att få stänga gruvor eftersom de inte får tillräckligt betalt för sina produkter.
Det handlar hela tiden om ekonomi i gruvan. Hur ska vi klara av att göra de enormt stora investeringar som behövs i gruvtillgångarna?
Och reporter, det var Erika Sundén. Från Kina har idag kommit starkare detaljhandelssiffror än väntat. Försäljningen steg med över 6% i maj. Väntat var en ökning med 5%. Och Asienbörserna, de stiger med det. Tokyo plus 1,3%, Shanghai plus 0,2% och Hongkong plus 0,3%. Europas största ekonomi, Tyskland, väntas återgå till tillväxt i år efter 2 år av nedgång. Det här visar en enkät bland ekonomer som Bloomberg har gjort. Tysk ekonomi väntas växa med 0,2%. Tidigare trodde man på en stagnation. Elpriset i mellersta Sverige väntas bli högre i sommar än i fjol, visar en prognos från elhandelsbolaget Bixia. Priserna i elområde 3 kan bli 70% högre, det här eftersom kärnreaktorn Oskarshamn 3 står stilla. I övriga Sverige väntas elpriset bli något lägre än förra sommaren. På valutamarknaden handlas en dollar just nu för 9 kronor och 51 öre och en euro för 10 kronor och 98 öre. Och på råvarusidan har eskaleringen i konflikten mellan Israel och Iran fått oljepriset att stiga. Ett fat Nordsjöolja kostar nu $74 och 61 cent. Till sist en utblick mot veckan. På onsdag kommer räntebesked från Riksbanken och amerikanska Federal Reserve. Väntat är att Riksbanken sänker styrräntan med 25 punkter till 2%.
Lite nyheter från Vetenskapsradion nu, Elsa Östlund.
Ja, det ska handla om att det görs allt fler studier med stamcellsterapier på människor. Och förhoppningen är att få bättre behandling mot bland annat Parkinsons sjukdom och epilepsi. Och stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet säger att utvecklingen går snabbt.
Det är ju nästan en explosionsartad ökning av antalet kliniska studier baserade på stamceller.
Barnet, och sen är här dina skåpskydd.
På det här labbet jobbar Malin Parmars forskargrupp med att ta fram en stamcellsterapi mot Parkinsons sjukdom. Kollegan Maria Garcia ger just nu ny näringslösning åt cellerna som odlas i något som liknar lingondricka.
Nu suger hon bort det gamla medlet.
Såna här pluripotenta stamceller kan utvecklas till olika celltyper. Just de här forskarna vill ha dopaminproducerande nervceller att transplantera in i en Parkinson-patients hjärna för att ersätta nervceller som dött. Och deras första studie på patienter ska bli klar senare i år. Det här stora klivet från djurförsök till tester på människor sker nu på bred front efter att den första patientstudien i världen startade 2010.
Om man tittar på var de sker i världen så är ju USA först och störst. Och det pågår en i Sverige. Och det är just den studien som jag leder då.
Men än återstår troligen flera år innan det finns färdiga behandlingar, säger Malin Parmar.
Jag tror att man kan ha höga förhoppningar. Men det måste få ta tid för att vara säkert och vara effektivt.
Sa Malin Parmar, reporter Sara Sällström. Och mer om det här hör du i P1 1209. Forskare vid Göteborgs universitet vill nu ta hjälp av allmänheten för att kartlägga maneter, i synnerhet öronmaneter. Maneter fyller en viktig funktion i havets ekosystem och förändringar i förekomst och artsammansättning kan ha stor påverkan på samspelet mellan havets olika arter. Men vissa forskare oroas nu över en ökad andel skadade och onormalt formade maneter. Och en av dem är marinbiologen Kristin Appelqvist.
Jag är ganska orolig faktiskt, för de verkar inte må bra. Jag ser att de löser upp sig och börjar simma konstigt redan nu i början på juni. Och de ska ju egentligen, i det här frisimmande stadiet då, så varar de ju fram till september normalt sett, september-oktober. De ska äta och föröka sig, men de dör redan nu. Och den andra är att jag ser att de blir onormala antal ringar, öron, på öronmaneten. Så det har blivit mer abnormalitet, att det är fler än 4 ringar. Så det är också något jag ska ta hjälp kanske av AI sen att analysera de här fotona. Hur många procentuellt sett har udda antal ringar då än 4?
Kristin Appelqvist intervjuad av Mats Ottosson. Superkondensatorer kan stabilisera elnätet genom att snabbt lagra och släppa ut energi, vilket ger en jämnare frekvens. Forskning vid Mittuniversitetet visar att tekniken kan minska risken för stora strömavbrott, en lösning som enligt forskarna kunde ha hjälpt Spanien och Portugal tidigare i våras.
Ja, just för vattenkraften så använder man ju superkondensatorerna som ett buffertlager där vattenkraftverket inte riktigt hänger med i de snabba svängarna.
Viktor Dölen på Mittuniversitetet i Sundsvall menar att elsystemet i Norden inte alls är lika känsligt som i södra Europa där man har en större mängd solel installerat i systemen. Även om man i nuläget inte vet om det var exakt det som orsakade strömavbrottet på Iberiska halvön i våras.
Man har som arbetshypotes att det var från en frekvensdipp. Det kan ju leda till väldigt stora strömavbrott.
Men skulle spänningsfrekvensen variera allt för mycket kan det leda till strömavbrott även här, säger han. Därför kan snabba energilager, som till exempel superkondensatorer, vara viktiga för att stabilisera upp elnätet.
Ifall frekvensen avviker för mycket så kan det bli ett stort avbrott.
Det sa Viktor Dölen, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Och sist om att det går trögt för den danska insektsfabrik som vi på Vetenskapsradion tidigare rapporterat om, som är den största i Norden. Enorm Biofactory föder upp larver av svart soldatfluga som en billig proteinkälla som också ska vara relativt klimat- och miljövänlig eftersom larverna kan utfodras med jordbruksavfall. Produkten var till en början tänkt att vara som djurfoder, men så småningom även som proteinkälla till människor. Men nu har företaget ansökt om rekonstruktion eftersom marknaden sviktar enligt jordbruksnyhetssajten AgTech Navigator.
Kanske inte smakar så gott.
Jag vet inte, jag har inte testat.
Nej, blir inte jättesugen heller. Men då ska vi prata om konflikten i Mellanöstern. I Kanada så inleds ju idag G7-mötet med världens mäktigaste länder och en hel del tid kommer nog att läggas på konflikten i Mellanöstern. President Donald Trump kommenterade läget innan han klev på planet för några timmar sedan och han menar att en överenskommelse kan vara nära mellan Israel och Iran. Det berättade vår USA-korrespondent Tina Lindberg när jag pratade med henne tidigare i morse.
Ja, han har markerat igen att USA inte är inblandat i attackerna mot Iran. Och han påstår att det är goda möjligheter att Iran och Israel kommer att nå någon sorts överenskommelse. Han sa det här för några timmar sedan när han var på väg ombord på presidentplanet för att ta sig till G7-mötet i Kanada som börjar senare idag. Så att han slog an en optimistisk ton och sa att jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Och sen tillade han att ibland måste parterna slåss färdigt först innan man kan nå en deal. Och det där är ju samma sorts formulering som han har använt för övrigt om Ukraina och Ryssland. Att de måste slåss klart innan man kan nå en överenskommelse. Sen fick Trump också frågor om hur han själv ställer sig till attackerna. Och han ville inte svara på frågan om han har uttryckligen bett Israels premiärminister Netanyahu om att pausa anfallen mot Iran. Där hade han inget svar.
Men hur mycket visste han om Israels attack i förväg? Har han sagt någonting om det?
Ja, han har sagt att han var informerad i förväg om attacken och han har uttryckt det som att han visste allt. Och vi vet ju också att han har haft kontakt med premiärminister Netanyahu flera gånger senaste veckan. Däremot är det inte klart alltså om Trump har gett någon sorts grönt ljus till det här agerandet från Israels sida eller inte. Och Trump-administrationen har ju varit måna om att väldigt snabbt markera att USA inte var inblandat i attacken. Marco Rubio, utrikesministern, gick ut med ett skriftligt uttalande blixtsnabbt efter den första attacken och markerade att det här var en ensidig attack från Israels sida, och så skrev han att USAs prioritet är att skydda amerikanska styrkor. Så att det där kan ju, man kan ju tolka det som att de från USAs sida markerar någon sorts avstånd från det israeliska anfallet. Även om Trump då också har upprepat att vi står väldigt nära Israel, vi stödjer vår allierade, men han har inte rakt ut sagt att han också stödjer den här attacken, det här agerandet. Så att där har det varit tyst från Trumps sida.
Men i helgen så sa ju Trump till ABC News att USA kan komma att ge sig in i striderna. Vad menar han då?
Precis, han sa att det är möjligt att vi kan bli involverade. Och han uttrycker sig ju väldigt vagt kring detta. Det är möjligt, det kan hända. Och de här frågorna om USAs inblandning överhuvudtaget, de kommer ju efter rapporter om att Israel försöker få USA att engagera sig, att gå in i konflikten. Och vi vet ju som sagt att Trump och Netanyahu har haft tät kontakt, haft flera samtal senaste veckan, men Trump vill inte säga något om innehållet i de samtalen, och han vägrar svara på om Netanyahu har bett honom att ta ett mer aktivt kliv in i konflikten. Så att det är vaga uttalanden, men utåt sett är budskapet väldigt tydligt, och det är att USA inte är inblandat. Det här är ensidigt från Israels sida.
Men framöver, vilken roll verkar Trump vilja spela?
Det är en öppen fråga just nu. Och nu är ju samtalen som USA har haft med Iran om ett eventuellt kärnenergiavtal, de samtalen är avbrutna. Trump har tidigare sagt att han hade satt en deadline för de samtalen på 60 dagar. Och nu hade den tidsfristen för Iran gått ut nu när Israel anföll. Så att han antyder ju att den amerikanska tidsramen här spelade roll för Israels agerande. Och nu säger han alltså att USA kan eventuellt bli involverade, men han är inte tydlig med hur eller när eller på vilka villkor. Och en annan sak som han har lyft i helgen, det är en idé om att Rysslands president Putin skulle kunna agera medlare i konflikten mellan Iran och Israel. Och att han talat med Putin om detta i ett telefonsamtal i lördags. Så det har han sagt, men vilken roll Donald Trump själv ska spela i detta, vilken strategi USA ska ha i den här dramatiska utvecklingen, det är en öppen fråga just nu.
Som du nämnde, Gina, så börjar G7-mötet idag i Kanada. Hur stor plats kommer konflikten mellan Israel och Iran att ta där?
Den kommer ta väldigt stor plats. Den kommer vara högst på agendan och ses ju som en verkligt akut fråga. Och det blir överhuvudtaget ett G7-möte som verkligen kommer präglas av frågor som rör krig och konflikter. För att även Ukraina kommer det att bli diskussion om. Och Ukrainas president Zelensky ska dit. Han kommer träffa Trump i ett eget möte. Och man kommer också diskutera den här frågan om man ska sätta in ytterligare sanktioner mot Ryssland. Så att det här blir ett speciellt G7-möte som ju är, det är ju sju av världens största ekonomier, största industriländer som är där, men agendan kommer domineras av frågor som handlar om krig och konflikt.
Så vilka frågor är det som får stå tillbaka då?
Ja, en av de stora ekonomiska frågorna, det är ju tullarna, och det där hänger ju verkligen som ett mörkt moln över G7-mötet. Kommer Donald Trump göra verklighet av det här tullhotet? Där har han ju också satt en deadline, en tidsfrist, så att det här, de nya tullarna ska börja gälla den 9 juli. Och flera av ledarna på G7-mötet väntas ha enskilda, separata samtal med Trump om de här tullnivåerna. Och det är ju, förutom Kanada som står värd för mötet, så är det ju Japan, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. Så att det här med tullar och handel kommer bli ett stort ämne. Och sen finns det ju andra frågor i kulisserna som på något sätt måste adresseras på det här mötet. Och en sån väldigt känslig fråga, det är ju att Trump gång på gång har hotat att ta över Kanada och fortsätter säga detta trots att Kanada på alla sätt har gjort klart att det där är inte aktuellt. Men värden för det här G7-mötet, det är Kanadas nytillträdda premiärminister Mark Carney, och det förväntas att han på något sätt markerar mot de här utspelen från Donald Trump om att göra Kanada till en amerikansk 51:a delstat.
Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, hörde vi där från ett samtal tidigare i morse.
Ny råväder. Johan Persson tackades av i riksdagen. Hur fin var avtackningen?
Jag tror att han fick de sämsta presenterna jag har sett någon partiledare få i sin avtackning.
Helena Isén, ska Liberalerna regera med Sverigedemokraterna efter nästa val?
Nu har i alla fall en erfaren liberalpartist föreslagit det, så vem vet?
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Mm. Nyheter klockan 9, bland annat om föräldrars inflytande över skolan som måste minska, anser skolministern. Och så hör vi att handgranater är allt vanligare vid brott, förutom då att G7-länderna möts och de har Iran och Israel i fokus. Nu Kulturnytt, Anna Moa Rutgersson, och du ska berätta om en historisk operapremiär.
Mm, precis. Nästan 100 år efter att den blev klar så sätts nu en mytomspunnen opera upp för första gången. I Nazityskland så vågade ingen sätta upp den, men nu har Norrköpings symfoniorkester fått uppdraget.
And it was actually never ever performed. Although many famous people like Fritz Reiner from Chicago Symphony, like Nadia Boulanger in Paris, they said it's a wonderful piece, it has to be performed.
Trots att inflytelserika dirigenten Fritz Reiner och kompositören Nadia Boulanger hyllade kompositören Mark Blitzsteins opera Parabola och Circula, så har den aldrig spelats, berättar Norrköpings symfoniorkesters chefsdirigent Karl-Heinz Steffens. Han har nu fått frågan att spela operan efter att en musikforskarvän till honom återfunnit operan i ett arkiv.
We are resurrecting it.
Amerikanen Mark Blitzstein skrev operan när han hamnade i den kreativa kretsen av konstnärer, arkitekter och musiker kring Bauhaus i Dessau. Men sent 1920-tal, när operan var klar, hade nazisternas grepp hårdnat.
The Nazis took already over a lot of the power.
Parabola och Circula kallas en kubistopera och är en kärlekshistoria mellan två geometriska figurer. I musiken hör man influenser av Igor Stravinsky och Sergej Prokofjev, men också en egen amerikansk stil.
He absorbs the style of Stravinsky and of Prokofjev, but it also already it has this slight American Broadway touch, where you feel already the music that comes 10 years, 20 years later.
Mark Blitzstein var homosexuell och jude, och det förvärrade hans läge i Tyskland. Då var det lättare på Broadway i New York, där han fick stort inflytande på musikalscenen och förebådade det vännen Leonard Bernstein gjorde 20 år senare.
There are some moments where you are stunned because you realize, oh my god, that sounds like West Side Story, although West Side Story is written 20 years later.
Reporter där Viveka Blad. Den 21 september uppförs operan i Berlin och den 25 september spelas den i Norrköping. Datorspel skapat av lera och frigolit. Göteborgsbaserade spelutvecklarna Moonhood sätter mänsklig kreativitet i första rummet och låter AI göra det tråkiga.
Nej, men det som är speciellt med Moonhood är väl att det enda grej som går in i spelet byggs för hand först. Liksom. På något sätt så bygger vi det i antingen leramodell eller pappmodell eller frigolitmodell eller vad som helst. Liksom så.
2022 startade spelutvecklarna Klaus Lingeled och Olof Redmalm spelstudion Moonhood. De hade båda tidigare jobbat på stora spelstudios och ville hitta andra sätt att göra spel.
Jag tog en paus och tyckte att nu ska jag bara bli konstnär. Ska sitta hemma och bygga mina lerfigurer och kul med det. Men då upptäckte jag ganska snabbt att det är kul att skapa en värld igen.
Allt man ser i spelet The Midnight Walk är gjort för hand och har sedan digitaliserats med hjälp av 3D-skanning. Olof Redmalm förklarar.
Det är ändå en form av brygga mellan det gamla och det nya. Vi har en automatiserad process för att ta fram 3D-modellerna. Ska de ju översättas till en typ av 3D-modell som ett spel kan hantera och så. Också med att vissa varelser i spelet rör sig med kod, så det ser väldigt onaturligt ut och organiskt ut med hjälp av en sorts AI.
Ja, AI pratar vi mer om än någonsin. Men Tora Strid, projektledare på Game Lab Lindholmen, tror att vi kan vänta oss en återgång till mer konstnärligt lagda TV- och datorspel.
Det är inte meningen att AI ska stjäla de yrkena och arbetsuppgifterna som är roliga, utan det vill vi ju ändå behålla. Och jag skulle väl säga att det har väl snarare blivit lite motrörelse nu inom spel. Jag både tror och hoppas att vi kommer söka oss mycket mer till, alltså, mer traditionella sätt att både rita och, alltså, skapa. Och helt enkelt, ja, men så AI får ta de jobben som inte är särskilt roliga, och så får vi fortsätta att vara kreativa.
Reporter William Thomas. Vad kan naturen tillföra i musiken? Det frågar vi oss i senaste avsnittet av Kulturkollen. På streamingtjänsterna så har en stor mängd artister använt sig av ljud från naturen som ett sätt att dela med sig av sina royalties för att stödja exempelvis biologisk mångfald. Men blir det bra musik? Det frågar vi P3s musikkritiker Tina Merafsson.
Jag tycker att det är svårt när det särskilt är låtar som liksom redan har varit skapta, där huvudambitionen aldrig har varit att naturen ska ha en del i det. Sen är det ju som sagt, jag tycker att det finns en stämningsfull effekt av det. Men incitamentet till att lyssna på en sån här lista är väl snarare ideologisk än vad det är konstnärligt, skulle jag säga.
Kan du nämna något stycke som du ändå tyckte sticker ut på den här listan? För det är ganska många låtar med ju.
Det är många låtar, och väldigt många kan ju vara sånt som man aldrig har hört förut heller. Jag uppskattar ändå Hozier's singel Like Real People Do. I had a thought, dear, however scary, about that night the bugs and the Och det här är ju för att man förstår kontexten. När man vet kontexten av att han har de här ljuden, naturljuden som kommer, är inspelade i hans hemby eller hans hemtrakter, ja, men då finns det ju liksom, då får man en annan känslomässig reaktion till det när man lyssnar. Även om det rent musikaliskt inte, alltså, det gör varken mer eller mindre att det är ett fågelkvitter. Men har man den bakgrundsinformationen så känns det lite mysigare.
Kulturkollen hör du i Sveriges Radio Play, och det var allt för Kulturnytt den här morgonen.
Tack så mycket för det. Då ska vi över till SMHI och morgonens meteorolog Caroline Wahlberg. Hur blir vädret i vårt avlånga land idag?
Ja, jämfört med helgen så blir det ett väderomslag då både ostadigare och svalare luft har rört sig in. Och vi har en kallfront med regn som passerar åt nordost över landet, och det följs under dagen i Götaland av växlande molnighet. I norra Svealand och södra Norrland så följs regnet sen av skurar som under kvällen även kommer beröra delar av södra Svealand. Och risken för bränder i skog och mark är stor på Öland och vid Götalands ostkust samt i delar av sydöstra Svealand och området kring Vänern och Vättern. Prognos till morgon bitti. Västra Götaland. Molntäcket spricker upp och följs av växlande molnighet, mest uppehåll och 17-20 grader. I natt ökad molnighet och 10-14 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Regn passerar österut och följs av växlande molnighet och 17-22 grader, lägst på Gotland. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. Västlig vind med tidvis friska vindbyar. Öster och sydvästra Svealand. Under dagen spricker molntäcket upp västerifrån, men i de östra landskapen passerar regn österut under morgonen och förmiddagen. I eftermiddag växlande molnighet och 18-22 grader. I kväll och i natt skurar lokalt och i natt 10-14 grader. Västlig vind med friska vindbyar, i natt svag vind. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. Regn passerar åt nordost och följs av något uppsprickande molntäcke och skurar. Och efterhand västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. I Dalarna, Gästrikland och Hälsingland 18-22 grader, annars 12-17 grader. I natt i Jämtland och Ångermanland molnigt, annars mest klart väder, och då 8-12 grader och avtagande vind. Norra Norrlands kust och inland. Här molnigt eller i det soliga området längst i norr ökad molnighet under dagens gång. Och det följs av regn eller skurar som når nordligaste delen först ikväll eller i natt. Idag 10-15 grader, i Norrbotten upp mot 18, i natt 7-11 grader. Ostlig eller sydostlig vind, ikväll svag vind. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. I det soliga området längst i norr ökad molnighet och under dagen så sprider sig regnet i söder norrut. 7-12 grader och ostlig eller sydostlig vind. I natt skurar 3-8 grader och västlig vind. Och så en sjörapport. På de östra farvattnen tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt, annars god sikt. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak. Skagerrak, väst 7-12 meter i sekunden, i eftermiddag 10-15 meter, i natt åter 7-12. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 5-10. Södra, sydöstra mellersta och norra Östersjön, omkring väst 5-10, ikväll 8-13. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, växlande 1-5, ikväll syd, vridande till nordväst och ökande till 7-11. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 4-9, i eftermiddag eller ikväll med början söderifrån, växlande 1-5 och i natt nordväst 5-10 meter i sekunden. Och där åter till P1 morgon.
Ja, och det har ju handlat mycket om attackerna mellan Israel och Iran som har fortsatt under helgen och i natt. Efter nyheterna så undrar vi hur möjligheterna att kyla ner konflikten mellan Israel och Iran ser ut. Hör Mellanöstern-kännaren och diplomaten Mikael Sahlin och Isak Svensson som är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet. Och när vi är klara med P1 morgon, då öppnar Steffen Renklint Ring P1. Men man kan ringa redan nu, är det inte så?
Jajamän, slussen är öppen och vi står redo här i ett ganska molnigt Umeå efter att ha haft en riktigt solig helg. Jag hoppas att det har varit sådär så att folk har haft tid att tänka efter på någonting att prata om i dagens program. 020-22-10-10, telefonnumret. Kom igen nu, ring så hörs vi snart.
G7-möte i Kanada idag, Israel, Iran och ryska sanktioner står på agendan. I USA har mannen som misstänks för mord på en demokratisk politiker gripits. Polisen köpte in nya hundförarbilar trots att det kom kritik om att bilarna stressade hundarna. Och stort ansvar för villaägare med skyddsrum. Grannar ska få plats i händelse av krig. En del av innehållet i Ekot denna morgon. Ja, Israel och Iran fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 5 personer ska ha dödats, rapporterar flera nyhetsbyråer. Omkring 100 personer ska ha skadats. Hittills har minst 15 personer i Israel dödats. I Iran uppges minst 224 personer har dödats sedan attackerna inleddes i fredags. Det här rapporterar Reuters. Och Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump. Och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Ytterligare en fråga hänger som ett mörkt moln över G7-ledarnas sammankomst. Frågan om Trump kommer göra verklighet av sitt tullhot. Flera av ledarna väntas ha separata samtal med Trump just om tullnivåer och handel. Förutom USA och Kanada så ingår Japan, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien i G7. Mötets värd är den kanadensiske nyvalde premiärministern Mark Carney, som också väntas markera mot Donald Trumps upprepade hot om att göra Kanada till en amerikansk lydstat. Gina Lindberg, Washington.
I Minnesota så har nu den man som misstänks för mordet på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits.
Good evening. After two-day manhunt, two sleepless night, law enforcement have apprehended Vance Bolter.
På en presskonferens meddelade polisen i Minnesota att 57-åriga Vance Bolter gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl den demokratiska delstatspolitikern Melissa Hortman och hennes make. Det var i fredags som Hortman och maken sköts i sin villa i förorten Brooklyn Park. En omfattande polisinsats drogs igång och totalt deltog över 100 poliser i jakten. När polisen åkte ut på larmet om skottlossningen så möttes de av en man utklädd till polis som var på väg ut ur Hoffmans hus. Mannen öppnade eld mot polisen och flydde till fots. Bolter misstänks också för att ha skottskadat en annan delstatspolitiker för det demokratiska partiet, John Hoffman och hans fru. De båda vårdas på sjukhus. Gärningsmannen verkar ha drivits av ett hat mot aborter. I en bil som hittades nära brottsplatsen har polisen hittat ett manifest med en lista på 70 namn på demokratiska politiker, abortaktivister eller personer med kopplingar till olika abortkliniker.
Reporter Erik Norberg. Så Sverige, hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. Det är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. John Norberg är kommunpolis i Sigtuna och han berättar.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Hur märks det då?
Ja, men det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer. Men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare. Och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt. Utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här. Och tyckte att det var en bra idé. Och det visar ju också på hur lite konsekvenstänk de här förmodligen ganska unga människorna som får i uppgift att hålla de här handgranaterna då, eller som har fått i uppgift att göra någonting med de här handgranaterna, att de har ju inget konsekvenstänk.
John Norberg, kommunpolis i Sigtuna och reporter var Henrika Åkerman. Polisen köpte in 300 nya hundförarbilar för nära en kvarts miljard kronor trots att hundförare varnade för att hundarna skulle må dåligt i de nya pickupbilarna. Det visar en granskning från P4 Göteborg.
Man sätter en hund på ett flåk utanför. Dålig fjädring bak. Det är så dumt från början till slut så att det finns inte ord på det.
Lars Lust är numera pensionär men hade jobbat i över 30 år som hundförare när han slutade år 2019. P4 Göteborg har tidigare kunnat berätta hur hundar lider i hundpatrullernas nya bilar. Från att tidigare kört med vanliga kombibilar så valde polismyndigheten att köpa in pickupbilar av modellen Volkswagen Amarok.
Och Polismyndigheten kände till problemen redan innan man beslutade att köpa in nya hundförarbilar. När 7 fordon testkördes i verksamheten under 4 veckor innan man beslutade att köpa in bilarna kom en lång rad klagomål in. Flera av dem handlade om den höga ljudnivån som stressade hunden och gjorde att hundförarna hade svårt att höra polisradion. Men Polismyndigheten valde ändå att köpa in bilen och i beslutet att fullfölja köpet med hundbilarna står det: inga synpunkter har inkommit som visar på att fordonet inte är lämpligt för polishundverksamheten.
Även Lars Lust larmade om problemen med Amarokken. Bara ett par veckor innan affären klubbades skrev han till en av de ansvariga om bristerna.
Upplever du liksom att de blundar för det som har kommit in och bara går vidare?
Ja, absolut. Alltså, det är en prestigesåk.
Polischefen Claes Friberg var ansvarig när upphandlingen startade 2018. Han bytte jobb innan det slutliga beslutet om att köpa in bilarna fattades. Och idag vill han inte bli intervjuad i ämnet men säger att det var en gedigen process bakom framtagandet av hundförarbilen. Polismyndigheten har avböjt ytterligare intervjuer.
Reportrar Olof Torell och Sylvia Dahlén, P4 Göteborg. Det försämrade säkerhetsläget har ökat ansvaret för villaägare som har ett skyddsrum på tomten. När Erik Asaba i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan så fick han ett skyddsrum i garaget på köpet där grannarna ska in om det blir krig.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så jättemycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas på gräsklippare, cyklar, ved och allt annat som familjen har där inne. Och så ska skyddsrummet ställas i ordning.
Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter, hinkar,